Du lyssnar på det 30:e avsnittet av veckans MLB, en podcast om Major League Baseball på svenska. Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket mer. Välkomna att titta in i vår, ibland skruvade värld. Mitt namn är Niklas Hellerstedt och på andra sidan stan, mannen som kastar sin fastball i changeup-hastighet. Killen som går all in på rött, ni vet. Olof A Win-Win Situation Svensson. Hur är läget? Det är jubileumspodd och jag säger 30.
Tjena på dig, ja det är fan stort. Vem hade kunnat ana det här? Det var stort i ett konferensrum för en person i Mölnlycke och babbla i mobilen.
Nej, precis. Att man hade nästan 30 timmar baseballsnack i sig.
Exakt.
Men du är en never-ending sinande källa av baseballsnack.
Alltså, är det så?
Jajamän. Jag lovar. Vi kör igång, va?
Ja, det gör vi.
Ska vi börja långt, långt, långt från Major League Baseball? Tim Tebow hade ju i tisdags ett så kallat showcase.
Ja, precis. Alltså, vi har ju varit inne på det tidigare på den före detta kanske, quarterbacken som har spelat bland annat i Denver Broncos, New York Jets och Philadelphia Eagles. Tim Tebow försöker byta jobb.
Mm. Och det var ju därför han i tisdags höll ett så kallat showcase för ett antal Major League Baseball-klubbar. Jag läste att det var, jag tror det var 28 klubbar och 42 scouter där, samt en hel del media då, som bemödade sig att släpa sig iväg till en baseballplan i skuggan av Los Angeles Memorial Coliseum faktiskt.
Ja, visst var det så. Och det här spektaklet, eller vad man ska kalla det, höll på i 2 till 2,5 timmar och började med att Tebow sprang 60 yards och sen så var det dags för att kasta till baserna från right field följt av fungos ut mot centerfield, alltså lyror. Och sen så var det batting practice för att avsluta med lite live at bats mot pitchers då, där han bland annat faktiskt sotade en boll över scoreboard. Efter det här så avslutade han allting då med att ha en liten date med media då, och svara på frågor etc. Och ja, utifrån en skala som talangscouten använder sig av, som ligger mellan 20 och 80, där 50 är MLB average, vad fick Tim Tebow för betyg, som dessutom verkar vara någon slags konsensus bland alla scouts som var där?
Ja, det verkar vara väldigt så här, enig bild liksom. Men ja, om vi ska gå igenom då, alltså hur han var på springa, där fick han 55, alltså lite översnittet då. Hans arm 40, inte helt 100 då alltså. Och hans defensiva arbete ute på outfield, att ta lyror och markbollar, det var 40. Och hans batting, hur han slår, det var nere på 35 då. Och hans overall powered rankades till 55. Så det var ju då ungefär som att springa, det är hans bästa tools då alltså. Det är själva styrkan, hans power och hans snabbhet. Exakt. Vilket alla redan egentligen visste. Men när han var ute och fångade flyball så tog han alla. Men ska enligt uppgift då ha haft lite problem med sitt footwork. Det är ju faktiskt ingen liten kille vi snackar om.
Nej, men visst är det så. Jag hörde att någon anonym höjda scout ska ha sagt att han faktiskt tror att någon kommer ge Tebow chansen, men att han kommer få starta sin nya karriär långt, långt ner på botten av minors.
Ja, men det är ju så att klubben som signar honom kommer ju få rätten att sälja då Tim Tebow-tröjor då. Och det kommer väl också bli ganska livat på spring training för den här organisationen eller klubben. Så att ja, det återstår väl att se vad som händer i den här, jag vet inte, kan vi kalla det såpoperan?
Det tycker jag.
Ja. Eller du kanske kan sammanfatta hela det här med två bokstäver.
PR.
Ja, sen är ju gamle gode Albert Pujols i farten, i hetluften.
Ja, men visst är det så. Alltså, Los Angeles Angels korpulent DH/första basman Albert Pujols var steket på sistone. Och det här har gjort att han har börjat klättra på diverse all-time-listor.
På den kanske mest prestigefyllda listan, antal homeruns i karriären. Jag slog ens in på topp 10 här för några veckor sedan, va? Eller några dagar sedan. Och i måndags började han klättra ytterligare, för då kom han upp på 9:e platsen som han nu delar med Frank Robinson. Mm. När han slog sin, vad blev det, 586 homerun, va?
Mm, precis. Pujols som ju börjar bli lite till åren, va?
36 tror jag han är.
Mm, det stämmer. Och nu börjar ju snacket om hur högt han kan klättra på den här listan innan han lägger av.
Mm. Ska vi dra den här topp 10-listan lite snabbt och få oss lite så här allmän bildning? Det är väl kul?
Ja, men det tycker jag vi kan göra. Och då kan jag börja då, i och med att Pujols och Robinson delar 9:e platsen, så inleder ju de topp 10 då på 586 homeruns.
Mm, det stämmer. Sen har vi Sammy Sosa på 8:e plats, 609 stycken.
Mm, 7 är Jim Thome på 612.
På 6:e plats, Fjunmuschen.
Ja.
Ken Griffey Jr., nyinvald i Hall of Fame. Han har 630 homeruns.
Mm, och på 5:e plats, Willie Mays på 660. Mm.
4:e plats, en nyligen pensionerad herre vid namn Alex Rodriguez. Han stannar på 696.
Mm, och första pallplats, Babe Ruth med 714 homeruns.
På plats nummer 2, han som innehade rekordet ganska länge faktiskt, Hank Aaron på 755 homeruns.
Just det. Och på första plats på listan, mannen som mellan 1996 och 2001 ökade sin vikt med ungefär 18 kilo. Vi snackar om Barry Bonds på 762 homeruns.
Ja, men åter till Albert då. Och hur högt han kan då hamna på den här listan nu när han innehar 9:e platsen då.
Ja.
Han har ju faktiskt 5 år kvar på sitt monsterkontrakt.
Mm, exakt. Och för närvarande så i den här säsongen så är han är på en pace som skulle landa honom på 32 homeruns i år. Och det innebär att han efter den här säsongen slut ligger på 592 totalt, vilket är 170 homeruns bakom Barry Bonds. Och om jag har fått ihop mina synapser rätt och räknat rätt, så innebär det att om Pujols inte releasas, han får relativt frisk och får lika mycket speltid som nu under sina återstående 5 år på kontraktet med LA, så behöver han ju slå 34 homeruns per säsong för att tangera Barry Bonds.
Mm. För närvarande är hans snitt per säsong då, och då får man ju alltså tänka på att det sträcker sig 16 år tillbaka i tiden till sen han var 20 år då. Ligger mellan 36 och 37 homeruns. Men innebär det här att du tycker att det finns en chans, eller?
Alltså det kommer bli oerhört svårt att slå 34 homeruns per säsong när man börjar närma sig 40. Vi får se, men vi ser vi hellre Pujols på första platsen än Barry Bonds.
Mm. Vad vi än vill se så tror jag faktiskt inte vi kommer få se det. Fast å andra sidan alltså, kan David Ortiz, Big Papi, visa upp ungefär 35 homeruns när han nu är 40 år, så kanske Albert Pujols kanske kan göra samma sak, menar jag. Antalet hits och alltså hans on-base percentage lär ju sjunka med åren. Men som man ser på David Ortiz, kanske kan han hålla uppe just homeruns antalet varje säsong. Så att ja, nej, det är svårt, men det vore ju kul, och vi kan väl hoppas på en topp 3 placering i alla fall. Och han kanske kan nå 700 igen.
Ja, något som Alex Rodriguez alltså precis missade innan han slutade förra månaden.
Mm. Ja, men vi håller väl lite på Albert, va? Go Albert.
Jajamän.
Mm. Ja, men då är det så här. Ska vi avsluta det här segmentet med att... Jag tänkte att du skulle vara till lite nytta.
Ja, för en gångs skull alltså.
Ja. Och att vi skulle faktiskt kunna komma fram till något under den här veckan. Och då är det att du ska få välja ett nytt namn till det som går under arbetsnamnet The Playoff Picture. Mm. Så att det är no more The Playoff Picture, no more arbetsnamn.
Nej.
Är du redo?
Jag är född redo.
Då har vi det första nya alternativet här då.
Mm.
På det här segmentet då vi alltså går igenom lagen.
Hör du trumvirven?
Nej, vad var det för något?
Jag vet inte. Det funkar för mig.
Ja. Slutspelssvingen.
Oj,
där vi svingar oss igenom divisionerna för att slå på dem som ligger ner.
Oj, det var mäktigt.
Men ta till dig det namnet så får du komma med ditt beslut då när vi har gått igenom alla de här tre alternativen då.
Jag ska låta det sjunka in i 3-4 år.
Ja. Slutspelssvingen.
Mm.
Det andra alternativet, Nu får du ha en liten open mind här.
Okej.
Okay. Who is in and who is out. Där får du agera någon typ av allvetande och gissande tomte med slutspelsskägg.
Ja, okej.
Okay. När vi närmar oss vår egna doppare dag där.
Okej.
Okay. Då ska alltså segmentet ska alltså heta who is in and who is out.
Ja, det var hyfsat långsökt alltså.
Ja, du behöver ha open mind där.
Ja. Va?
All right, och till sist, det tredje alternativet. Nej, jag bara skojar. Nu kommer det tredje alternativet.
Yes.
Då har vi kommit fram till segmentet vem ska dö idag då? Där är du alltså mer av en lieman i batter's box och avrättar lag efter lag, vecka för vecka.
Åh, herre.
Segmentet vem ska dö idag då?
Det är svårt alltså.
Slutspelssvingen. Who is in and who is out. Eller vem ska dö idag då?
Ja, men det är bra att det blir lite drama. Det kommer att bli väldigt dramatiskt här de sista, eller de kommande veckorna. Så att vi tar alternativ nummer tre.
Mm, härligt. Ja, men den tror jag vi också kommer kunna ljudsätta ganska häftigt.
Ja, men det är bra. Gött.
Vem ska dö idag då?
Mm, härligt.
Yes. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made three strikes and now you're out. Ja, ska vi då ta oss en titt på det som tidigare då gick under arbetsnamnet The Playoff Picture, men som alltså från och med idag heter Vem ska dö idag då?
Yes, ja, men det tycker vi gör.
Och förra veckan var vi faktiskt i princip redo att avrätta Kansas City Royals. Mm. Hur känns det nu?
Nej, det känns ju faktiskt som att Kansas City är laget som det finns allra mest liv i, skulle jag säga.
Ja, det måste man nästan säga, va? Även om de ju såklart har en lång väg kvar att gå för att kunna knipa en slutspelsplats.
Ja, men tänk att de ändå låg 10 matcher bakom i wildcard race bara för 3 veckor sedan. Och nu är de 2 matcher behind.
Mm. Och det är ju inte så att lagen före dem i det här racet då, det är ju Baltimore, Boston, Detroit och Houston har varit speciellt dåliga.
Nej, verkligen inte. De går helt okej. Och inte något av de lagen du räknar upp precis förlorar ju mer än de vinner. Så det är ju urstarkt om Kansas City att ta in så många matcher på så kort tid.
Men har du någon diagnos där? Vad beror detta på?
Jo, det skulle du få höra. Du kanske minns att jag tidigare berättat om Los Angeles Angels Rally Monkey.
Mm, jump around.
Exakt. Men för att den 6 augusti så fick ju Kansas City sitt eget eller sitt egna lilla rallydjur eller rally animal. En rally mantis.
Just det, en bönsyscha, va?
Ja, men visst är det så. För att på den dagen så satte sig nämligen en gigantisk bönsyscha på Billy Burns keps.
Snacka om oväntat besök.
Ja, det kan man säga. Mm. Och det här var ju då när Billy Burns precis hade blivit tradad från Oakland Athletics. Och då hamnade det naturligtvis i allas fokus. Och Kansas vann till slut den här matchen och även dagen efter, vilket gjorde att man såg den här bönsyrsen som ett gott omen.
Mm. Men, och det är ju faktiskt så, sen den 5 augusti, alltså dagen innan The Rally Mantis, så har ju Kansas City Royals alltså gått 18-5.
Mm.
Alltså 18 vinster på 23 matcher och har under den perioden alltså ett winning percentage på över 800 blir det ju.
Ja, det är ju galet bra faktiskt.
Mm.
Men den här ursprungliga bönsyrsan då, den på Billy Burns caps, han döptes ju faktiskt och fick till och med hänga med laget till Minnesota. Där tyvärr den 13 augusti, alltså en vecka efter, bokstavligt talat trillade av pinn och stendog.
Ja, oj då, man ska inte skratta åt det. Men det kanske också var av depression, för Kansas City förlorade just den dagen efter en second deck homerun av Brian Dozier.
Och det såg man ju som något ännu mer förutbestämt och övernaturligt. Så skam det som ger sig. När Billy Burns kom hem till Kansas City så bestämde sig nämligen för att researcha hur man tar hand om en bönsyrsa. Och åter till Kansas City Zoo. och skaffade Rally Mantis Junior, som nu ses som en i gänget och reser med laget över hela USA.
Just det, egen flygstol har han ju också.
Ja, precis.
Ja, och jag läste faktiskt att de har skaffat honom en, vad stod det, en new upgraded cage with plants and food. A five-star habitat.
Ja, det är mäktigt alltså. Man får säga att de tar hand om Junior som en kung.
Ja, ja, men de måste ju vara livrädda att han ska dö här någon gång under september.
Ja, skojar du alltså. Men här har vi honom, Rally Mantis Junior, alltså orsaken till Royals otroliga comeback.
Ja, men det är ju faktiskt så att de har ju presterat på planen också.
Jo, så är det.
Så är det. Men vad tror du? Kommer de kunna knipa ett wildcard här eller?
Ja, men det kommer ju hur som helst att bli ett väldigt tight race i alla fall. Som det ser ut nu så innehas ju de två wildcarden av de två American League East-lagen, Boston Red Sox och Baltimore Orioles. Jag tror inte att det kommer sluta så.
Nej. Nej, för om man tittar på Boston så har ju de ett otroligt tufft schema nu i september.
Mm.
Först ska de ut på en västkustsväng som ju aldrig är speciellt lätt.
Nej.
Och efter det ska de upp till tuffa Toronto innan man kommer hem till Boston igen den 12 september. Så att de ska ut på en ganska lång roadtrip här nu.
Mm.
Och väl hemma så väntar egentligen bara två snabba serier mot divisionsrivalerna. Orioles är det, tror jag, Baltimore Orioles och New York Yankees då, innan man igen sticker iväg för att först då åka ner och möta Baltimore och sen hela vägen ner till Florida och möta Tampa Bay, upp igen till New York för att möta Yankees då, innan man då avslutar med några få hemmamatcher och tre stycken mot Toronto.
Ja,
det känns ju jäkligt tufft.
Ja. Mm. Och dels så är det ju fem bortaserier mot bara tre hemmaserier. Och två bortaserierna är ju precis som du sa på västkusten. Och resten är på divisionsrivaler. Så det är inte en enda lätt match kvar, kan man säga.
Nej, nej, det är tufft. Mm. Speciellt nu eftersom faktiskt Tampa Bay verkar ha ryckt upp sig en hel del på slutet. Och där deras starting pitchers Chris Archer och Jake Odorizzi övertygat rejält.
Mm.
Nej, det kommer bli en tuff september för Red Sox. Jag kommer vara otroligt imponerad om de klarar av det här. Mm. Egentligen också utan en bullpen. Så att, ja, undrar om deras försprång räcker.
Mm.
Men om vi tittar på det andra laget som just nu innehar ett wildcard, Baltimore.
Mm. Ja, de har ju förvisso inga västkustmatcher kvar och lika många hemmaserier som bortaserier. Men de möter ju divisionsrivaler i 23 av 29 kvarvarande matcher.
Mm. Men alltså, schemat är ju uppbyggt så för alla lag att man möter lagen från egna divisionen väldigt ofta sista månaden. Varför tar du upp det då?
Så. Ja, men visst är det så, absolut. Men det som gör så trixigt för American League East-lagen är ju att det är en division som är i grunden är väldigt, väldigt stark. Plus att den just nu är extra tuff med Toronto, Boston och Baltimore i strid om divisionsseger. Och sen så har vi ett helt pånytt fött New York Yankees som har många unga, hungriga och heta spelare. Och sen som du precis sa själv då, ett sista försett Tampa Bay Rays som ändå är riktigt, riktigt bra just nu på grund av sin starka start i rotation.
Ja, nej, nej, det är en riktigt tuff division så. Mm. Och inga lätta matcher kvar för varken Boston eller Baltimore.
Nej,
det måste jublas bland de andra klubbarna då.
Jo, verkligen, alltså, du kan man jämföra det med Kansas Citys schema i september. De möter ju alltså Minnesota Twins i 7 matcher. Ett Twins som nästan förlorar dubbel som har matcher som man vinner. Mm. Och dessutom spelar ju Royals 17 av sina återstående 29 matcher som är kvar då, hemma på ett Kauffman Stadium som lär koka. Och publiken lär ju pumpa fram sina regerande World Champions i ett tight wildcard race.
Mm. Ja, det låter inte helt lätt att hålla undan för Royals faktiskt.
Nej.
Nej, men det är riktigt ovisst om wildcarden i American League. Man får inte heller glömma då Detroit Tigers och Houston Astros och kanske inte heller Seattle Mariners då i det här racet.
Nej.
Och som du säger, i och med att lagen i samma division möter varandra så ofta ska det också mycket till för att båda wildcarden ska plockas av lag från samma division.
Ja, visst är det så.
Alltså, för om det görs så innebär ju det att tre lag från samma division går till playoffs.
Mm.
Och för att det ska hända så måste ju skillnaden mellan de tre bästa lagen och lag 4 och 5 då vara riktigt, riktigt stor.
Mm.
Det skedde ju förra året i National League Central när St. Louis Cardinals, Pittsburgh Pirates och Chicago Cubs verkligen stod i en klass för sig då tillsammans med två slagpåsar. Cincinnati Reds och Milwaukee Brewers, som ju gav de här tre andra lagen väldigt, väldigt många vinster, eftersom som man möter ju lagen i sin egna division så många gånger.
Precis.
Men så ser det ju inte ut i American League East i år. Varken Yankees eller Rays är ju slagpåsar, inte just nu. Inte i september kommer de vara det. Så att ja, det kommer bli ett jäkligt spännande race.
Ja, spännande indeed faktiskt. Ja. Mm. Och mitt tips just nu är att ett wildcard går till ett lag från East och ett går till ett lag från Central.
Mm. Men om jag tvingar dig att vara lite mera, välja två lag då redan idag, inte bara säga så.
Ja, men då får det nog bli Baltimore och Kansas.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, spännande. I National League då? Det har inte hänt speciellt mycket sen förra veckan, väl, va?
Nej, det kan man inte säga. Alltså, det skulle väl i så fall vara New York Mets som är lite, lite hetare än de andra just nu. Kanske får de också en liten boost av Yoenis Céspedes walk of homer mot Marlins i tionde inningen här för några dagar sedan.
Ja, just det. Ja, vi får se. Det är ju faktiskt bara exakt en månad kvar nu av regular season.
Ja, det är sanslöst vad fort det har gått där.
Ja, nej, det känns ju som igår som Céspedes sladdade in med sina olika fordon där på parkeringsplatsen under spring training, va?
Ja.
Vi kan väl lyssna på hans walk of home run här då för några nätter sedan.
Mm. He tries one, deep left center, toward the wall, that is out of here! Céspedes wins it with a home run!
När vi ändå är inne på det, just det här med en månad kvar, september, så har det också blivit dags för någonting som kallas The September Call-Ups. Ska vi förklara lite kring det begreppet?
Ja, men det låter som bra det. Och det är väl lika bra att ta det här från början då, att alla MLB-lag har en 25-manna och en 40-manna roster. Och de spelare som befinner sig på 25-manna rosten får ju när som helst spela en officiell MLB-match. De spelare som är utanför den och som då befinner sig på 40-manna rosten är spelare som antingen är på 7 days eller 15 days disabled list. De kan vara på pappaledighet eller så befinner de sig någonstans i lagets farmarsystem.
Ja, just det. De här sista 15 spelarna får ju alltså inte spela i officiella matcher då. Nej. I Major League. För den 1 september, för då får samtliga spelare då på 40-manna rosten vara med fram till och med slutet av regular season då.
Precis, och det är ju då som lag brukar plocka upp spelare från farmarligan. Det kan ju vara att man har ett prospect, man vill ge lite speltid och erfarenhet, eller också så kan det vara spelare som man faktiskt tror kan hjälpa laget på sluttampen när, ja, spelarna har ju faktiskt en väldigt lång säsong bakom sig, många är lite småslitna och småskadade.
Mm. Finns det några sådana här då prospects som man kan hålla lite utkik efter?
Ja, vi kan börja med Joan Moncada som tillhör Boston då. Det är en andra basman som Red Sox skolade om till tredje bas och som aldrig har spelat högre än AA faktiskt. Men det hindrar ju inte Boston från att kalla upp outfielden Andrew Benintendi tidigare.
Nej, just det. Det är en intressant spelare och han gjorde det ju faktiskt riktigt bra med... Ja, han var väl med i en 20 matcher, men han blev ju tyvärr skadad ju. Mm. Jag tror det var knät, va? Så att han har väl landat på den här 15 dagars disabled list.
Precis. Men Moncada, han har ju faktiskt 44 steals den här säsongen och han kan kanske få en viktig roll som pinch runner nu när Boston är på upploppet till American League East-titeln.
Just det, eller i den här jakten på ett wildcard.
Exakt. Mm. Sen har vi Lucas Giolito som tillhör Washington. Han är en höger pitcher som... ja, han har ju haft tre starter i MLB och gjorde kanske inte jättebra ifrån sig. Men det är svårt att läsa ut något av det eftersom det är just det, bara tre starter vi snackar om. Han har ju varit väldigt stabil i AAA under säsongen.
Mm. Ja, det snackades väldigt mycket om just Giolito när jag var i Washington i somras. Mm. Och han verkar ju vara en riktigt spännande kille och det är ju inte omöjligt att han faktiskt kan knipa en plats i Washingtons rotation där. Beroende på hur det går med framförallt Steven Strasburg som... Mm. Ja, vad är det, den 5 september möjligen då kommer tillbaka från sin lilla vända på den här 15 dagars disabled list då.
Precis.
Mm.
Sen har vi Ozzy Albies som tillhör Atlanta och ja, Atlanta har vi tidigare pratat om, de är i rebuilding mode och plockade nyligen upp Dansby Swanson som omedelbart gjort avtryck.
Mm. Men Ozzy Albies, han borde ju bli upplockad egentligen bara på grund av att han har ett jävligt mäktigt namn.
Ja, det får man ju säga.
Ozzy Albies, ja, det är ju svincoolt. Men han är ju också Dansby Swansons forne double play partner ju, så varför inte återförena dem och kolla om de kan leverera på högsta nivå.
Ja, det vore coolt om de kunde göra det. Vi hoppas att Atlanta plockar upp Ozzie Albies. Ja, och sen kan man även hålla utkik efter Joey Gallo som är tredje basman, första basman, outfielder som tillhör Texas. Manuel Margot som är outfielder tillhörande San Diego. Och sen så Tyler Glasnow, en högerhänt pitcher som tillhör Pittsburgh. För de här kommer nog med största sannolikhet att kallas upp.
Kul. Jag ska verkligen hålla utkik och kanske framförallt Glasnow där. Han har ju varit uppe vid några tillfällen i år tror jag. Och ja, jag ser fram emot honom. Jag vill verkligen försöka klippa en match med honom på kullen under september här. Ja, det fanns ju faktiskt några pitchers med på den där listan. Och några av dem kanske kan bli aktuella till det vi ska prata om härnäst i veckans avsnitt. För det är ju så, det närmar sig ju inte bara slutspel utan också alla de här awards, utmärkelserna då, som haglar efter säsongen. Och idag tänkte vi börja det med att titta lite närmare och diskutera Cy Young Award. Och ja, först kanske lite historik, för det var ju så att det här priset har ju delats ut sedan 1956, och det skedde på initiativ av den dåvarande kommissionären Ford Frick, som ville hedra då den stora pitchern Cy Young då, som dog året innan 1955. Kommer du ihåg vad Cy är en förkortning av? Vi har haft uppe det på i Three Strikes You're Out.
Jajamän, det är The Cyclone.
Precis. Och ja, om vi ska titta lite närmare på just utmärkelsen, så var det ju så att under de första 11 åren så delades det är faktiskt bara ut ett pris för hela ligan, för hela Major League då. Men från och med 1967 så utses två pristagare varje år då. En från National League och en från American League.
Och den första som vann priset enhälligt var Sandy Koufax 1963. Och Koufax blev också först med att vinna priset två gånger. Sen har vi Mike Marshall som 1974 blev den första reliven att vinna. Och första gången en knuckleball pitcher vann var 2012 i form av R.A. Dickey.
Jag älskar R.A. Dickey.
Just det, det gör jag. Har du fixat en R.A. Dickey-tatuering ännu?
Nej, jag har inte gjort det. Men ja, jag sparar pengar och jobbar mycket med lobbying i det ämnet just nu på hemmaplan.
Ja, mäktigt. Där får jag göra det ett tag. Den äldsta pitchen som fått priset var Roger Clemens som var 42 år gammal 2004 då han vann det. Och han har även vunnit priset flest gånger faktiskt, 7 stycken.
The Rocket.
Yes. Den yngsta var Dwight Gooden. Han var 20 år gammal när han vann 1985. Och förra året vann Jake Arrieta i National League och Dallas Keuchel i American League.
Yes, och med den uppvärmningen är det ju läge att ställa sig frågan, vem kommer att få priset i år? Och till vår hjälp i den frågan har vi killen som uppfostrar ett helt infield, Erik Öhman. Välkommen!
Tack så mycket, härligt att vara tillbaka.
Skönt att ha det här.
Ja, det var ett tag sedan. Desto bättre att få dyka upp här igen. Nej, men vi kan börja det här med att prata om vad som brukar vara så här avgörande faktorer för vem som vinner Cy Young. Och då kan man väl säga att ERA, alltså Earned Run Average, och det är lite avstampet för allting. Så här. Har man lägst i ERA, då ligger man väldigt bra till för att vinna. Ska man vinna utan att ha bäst ERA, då måste man trumfa över det med någonting annat riktigt bra. Och då kan till exempel No Hitters och Perfect Games spela in. Och andra siffror som spelar in kan vara till exempel strikeouts, många innings pitched brukar vara populärt. Man är en riktig arbetshäst. Och sen så har vi lite så modernare stats då, som wins above replacement och FIP. Och sen så ska vi också nämna pitcher wins. Har alltid varit tidigare egentligen the king of pitcher stats. Men på senare år så har man ju börjat tänka mer i sabermetric-banor. Och då ser man ju att pitcher wins är väldigt beroende inte bara av hur bra pitchen i sig är, utan det spelar ju en väldigt stor roll hur mycket laget, hur bra laget är på slå helt enkelt. Har man duktiga medspelare offensivt, ja då kan man ju faktiskt vara en ganska dålig pitcher och ändå vinna matcher. Så det har fått mycket mindre betydelse på senare år. Men kan spela in fortfarande.
Just det. Men du nämnde ju de här statsen wins above replacement och FIP, fielding independent pitching, va?
Just det.
Där kan vi snabbt säga att wins above replacement är ett sätt att visa hur många segrar som en specifik spelare bidrar med till sitt lag då, om just man ska det. Förenkla det. Och där fielding independent pitching egentligen är väldigt likt era earned run average, men där tar man ju hänsyn till hur laget defensivt presterar och plockar bort egentligen det ur den ekvationen som man kan säga att era innehåller också då.
Och sen så brukar det vara nästan ett krav på att laget har gått till slutspel. Och det där kan jag vara lite tveksam till. Jag menar, ska utmärkelsen verkligen bero så mycket på hur lagkamraterna presterar? Då kan man se till exempel alltså mannen som kanske är the greatest of all time, som vi ser just nu, Mike Trout, i MVP-omröstningarna. Gång efter gång så är han typ diskvalificerad bara för att hans medspelare är helt usla i Angels.
Ja, det där är ju jäkligt konstigt egentligen. Vilket också gör att man får ta alla sådana här utmärkelser med en nypa salt, va?
Ja, det kan jag hålla med om. Men det är fortfarande otroligt kul att diskutera och fundera kring vilka som får de här utmärkelserna.
Ja.
Och det blir väldigt mycket spekulation också. Nu sitter vi här, det är fortfarande augusti och en hel månad kvar. Och vad som händer i september brukar spela väldigt stor roll. Jag vet inte om det beror på att minnet är kort för de som röstar, eller om det bara är så att man lägger extra stor vikt vid upploppet, men så är det i alla fall. Och i år så, om man tittar på framförallt American League, så har man ett helt gäng som varit riktigt bra men inte så där fantastiska. Det finns liksom ingen som står ut jättemycket, så lär just upploppet här bli extra avgörande.
Mm. Ja, men ska vi göra så då att vi börjar kolla på lite olika kandidater, och som du säger, vi kan ju börja titta på American League där, och ja, för att göra det lite enklare kan vi väl börja med att titta på de pitchers som ändå spelar i potentiella slutspelslag då.
Precis, om vi kollar på dem, då har vi den som har lägst earned run average av dem, det är Cole Hamels just nu.
Mm.
Och han har ju dessutom varit ett riktigt ace under väldigt lång tid, så han har väl lite plus i omröstningen på grund av det också. Och sen har vi också vi har Corey Kluber som är en annan kandidat där. Han spelar för Indians, de är heta, de är en bra story eftersom de är ett lag som inte har supermycket resurser och så. Så det kan ge lite plus att han spelar för det laget som nu är heta för ovanlighetens skull. Och sen har vi, han ligger dessutom i topp i de här moderna statsen då, som WAR och FIP.
Mm. Mm. Har vi några outsiders? Jag tänker på en av mina favoriter, Rick Porcello.
Ja, precis. Han har ju väldigt bra pitch-win siffror där, win-loss record.
Mm.
Men det kommer förmodligen att spela in och kommer ge honom en hel del röster, i alla fall från old school voters då, som fortfarande tittar ganska hårt på pitch-wins.
Mm.
Sen har vi Aaron Sanchez i Toronto Blue Jays.
Ja,
yes. Och Danny Duffy.
Mm, från Kansas, va?
Just det. Mm. Och de ligger högt i era och har varit ruggigt bra. De har nackdel av att de kommer sluta på färre innings än de andra. Aaron Sanchez därför att han är en rookie som de har matchat försiktigt. Och Danny Duffy därför att han började säsongen i bullpen. Och just det här med många innings pitch har alltid varit en fördel.
Men om vi tittar på lite andra lag då, alltså jag tänker ju främst på den här dubbelduon Chris Sale och José Quintana från Chicago White Sox.
Just det, de har varit grymma båda två. Men White Sox kommer missa slutspelet, de är inte så bra i år. Och därför är de förmodligen körda i omröstningen. Och detsamma är det ju med Yankees Masahiro Tanaka, som faktiskt leder wins above replacement. Men ja, Yankees kommer inte heller gå till slutspel.
Ja, men det har ju också snackats en hel del om att closen Zach Britton skulle vara aktuell.
Ja, exakt. Det där är en klurig fråga. Kan han vinna? Ja, alltså frågan är väl vad journalisterna egentligen tycker att de röstar på. Alltså, det är oklara kriterier kring Sajan. Om de tycker att de röstar på typ den pitcher som är allra svårast att möta, ja, men då ligger han ju väldigt bra till, för han är helt sjukt låga, låg era och väldigt,
ja, den är typ negativa.
Ja, det är det, va? Men om det är så att de som röstar tycker snarare att de röstar på liksom en pitcher MVP, ja, men då är det ju så att idag så vet man ju mycket mer än tidigare om hur man kvantifierar en spelares prestation och inte minst liksom hur mycket värde en viss spelare tillför sitt lag. Och en reliever pitchar ju bara ja, en tredjedel, en fjärdedel så många innings som en starter. Och då kan man ju omöjligt tillföra samma värde. Så att min gissning är att folk kommer att tveka att ge röster till honom ändå. Och old school voters kanske gör det av historiska skäl, just att, det ska gå till en starter. Och sabermetric-människor, de kommer snarare titta på wins above replacement och se att hur grym han än är på många sätt, så tillför han bara en bråkdel av vad en riktigt bra starter gör.
Ja, men tittar man tillbaka i historien så har ju Livis faktiskt fått priset. Vi har ju bland annat kungliga Dennis Eckersley och Eric Gagne.
Exakt, men det var ett tag sedan, så att förmodligen så har omröstningen förändrats lite grann i det avseendet.
Mm. Vem tror du vinner då?
Okej, ska man slänga in en röst här idag så skulle jag gissa då på Cole Hamels faktiskt. Mm. Han ligger bra till när det gäller era. Han har stabil track record under väldigt många år, och Rangers är ju starka i år.
Ska vi snabbt hoppa över till National League då kanske?
Yes. Ja, men där har vi ju ett riktigt starkt startfält. Det finns fler som har en era under 3 kan man säga. Det brukar vara ganska bra benchmark för att man har gjort en riktigt bra säsong som pitcher. Och där har vi Kyle Hendricks i Cubs som är lite överraskningen då, som är klar ledare i era. Han är nästan nere på 2. 2,09 har han just nu. Och sen följer ett gäng där mellan 2,50 och 3. Men eftersom Hendricks är bra långt före, just nu är han 40 punkter före Madison Bumgarner som är 2. Och ska man kompensera ett sånt glapp i era så brukar det nog historiskt sett krävas någonting extra. Om de då inte kan knappa in. Lite intressant att notera är att om man kollar på wins above replacement, då är det ju Syndergaard och José Fernández som ska göra upp om det här. De har 5,4 och trean är nu efter sin senaste match här Max Scherzer som går starkt. Han har 4,7, så det är ett ganska stort glapp där. Men det är ju som sagt inte den stat som brukar avgöra, utan det är ju ofta earned run average. Och både Syndergaard och José Fernández har väldigt bra siffror på alla möjliga sätt. Men det är klart, Kyle Hendricks oväntad, och dessutom så är det ju en bra story med liksom den här nya dominanta Cubs. Så han ligger ju förstås väldigt bra till i omröstningen.
Har vi några högoddsare i National League?
Kanske inte högoddsare riktigt, men man kan väl säga att Max Scherzer har gått väldigt starkt och börjar knappa in. Han har väldigt bra siffror överhuvudtaget. Massor av strikeouts, väldigt många innings pitched. Så att där med en bra avslutning där. Och han spelar ju förstås för Nationals då, som kommer att gå till de, jag tror de har 99% probability just nu att gå till slutspel. Och han har ju ett trumfkort, och det är ju den historiska 20 strikeout matchen som han pitchade i början på juli.
Ja, men om du kastar ut för stupet här och kommer med en prognos, vem blir som vinner?
Nej, men jag lutar åt Kyle Hendricks i alla fall just nu. Eftersom det är ett givet slutspelslag, han har väldigt bra era, och sen så skulle jag säga att Max Scherzer som en outsider är.
Men om vi ska tro dig, då tror vi alltså att det blir Cole Hamels i American League och Kyle Hendricks i National League, eller? Om du bara får välja 2 pitchers.
Ja.
Ja, men det är grymt. Yes. Men då får du ha det grymt bra, och så hörs vi.
Det låter bra. Tack detsamma.
Ja, superella på dig.
Ciao.
Ciao.
Vem var det?
Ingen aning.
Inte jag heller. Men vad jag vet är att en sån där lång utläggning kräver... This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. With plenty of beans and plenty of cheese and plenty of rice. Oh, isn't it nice?
Ja, och det är dags för Labor Day som är en högtid i USA och Kanada, vilket firas den första måndagen i september.
Ja, en dag för picknicks.
Absolut, och det här innebär ju också att det är många tidiga matcher.
Yes.
Det är mäktigt. Och ja, det blev ju ingen best burrito förra veckan, så därför tänkte jag ta igen det med ett gäng Labor Day-tips till grillen och picknicken.
Ja, men det är bra, för vi fick faktiskt några kommentarer på sociala medier och mail som undrade var just best burrito hade tagit vägen.
Ja, jag tror till och med skrev var i herrans namn tog best burrito vägen.
Mm. Upprörda känslor.
Ja, verkligen. Ja, kör. Men vi kickar iväg här med en bunless burger bite. Som är väldigt god, alltså, trots att man inte har bröd på den här. Och man börjar med att göra sliders, det vet ju alla vid det här laget. Släng ner köttfärs, ströbröd, salt, peppar, ägg, vitlök, Worcestershire sås. Och ja, vad mer du vill ha i då. Blanda ihop, stek på och så avslutar med en rejäl skiva cheddar på. Och sen så ja, trä man på slider på ett spett. Så fyller man på med sallad, saltgurka, tomat och sen så är det bara att käka.
Aj, aj, kapten.
Yes. Och sen kör vi vidare med en chicken bacon ranch pastasallad. Och då kokar man gemelli pasta, blandar den med lite knäpperstekt bacon och en välstekt och välkryddat kycklingbröst som du har choppat upp. Sen kastar du lite ranch dressing, skakar runt lite grann innan du kryddar av med salt och peppar för att sen toppa med lite hackad gräslök.
Oj, oj, oj. Gemelli pasta, alltså det är den bästa pastan. Den är ju nästan som en upphottad, alltså pastaskruv, men den är ju lite tjockare. Lite som två ihoptvinnade liksom pastarör ju, som ju samlar asmycket sås i sig. Och den är ju ganska al dente-vänlig. Yes. Jag säger gemelli for the win.
Yes. Mm. Ja, det är kunglig. Ja, vi går vidare. Då har vi sen sticky grilled chicken. Mm. Och då blandar man drygt en deciliter sojasås med drygt en deciliter balsamvinäger. Och sen så har man i tre matskedar honung, två finhackade vitlöksklyftor och två finhackade schalottenlökar. Så blandar man ihop det här och så lägger man undan lite grann av marinaden för att slänga på kycklingen efter grillningen. Mm. Men den marinad som återstår slänger man ner i en påse tillsammans med ungefär ett halv kilo kycklingklubbor. Och så låter man det här marinera i 3 timmar. Och så grillar man på kycklingen. Avsluta med att pensla på den här marinad man plockade undan och så strör man sesamfrön över.
Mäktigt.
Och härnäst så kommer 3 sätt att grilla majskål på.
Ja, men det var ju bra. Då har vi lite så här alternativ för våra vänner vegetarianerna.
Ja, precis. För då börjar vi med att dra några baconskivor runt majskålen och grilla på.
Ja, oj då. Det var ju kanske inte jättevegetariskt.
Inte så vegetariskt. All right. Men här kommer 2 utmärkta alternativ. Och då grillar man först på majskålen och sen slänger man på massor med pesto parmesan. Och det tredje då, alternativet, och det andra vego-alternativet. Då grillar man på den och så avslutar man med lite barbecuesås och grovkrossade chips. Den du?
Oj, ja. Coolt, den har jag inte smakat. Men just det här med parmesanost är en höjdare på majskolv.
Oj, oj, oj.
Jag är du och jag mumsat i oss i New York ju.
Det var det. Café Havala i Nolita.
Exakt. Alltså så här är det. Alla måste till Café Havana i Nolita någon gång i livet. Det är en order.
Ja, det är det bland mig. Ja, vi fortsätter med summer panzanella. Alltså panzanella är ju en toskansk sallad. Och då skär man 2 baguetter i 2,5 centimeters bitar. Så tossar man runt dem lite olivolja och så steker man på dem i ungefär 10 minuter. Sen går man över på att göra dressingen. Då blandar man rödvinsvinäger, olivolja och honung. Kryddar det med lite salt och peppar. Och sen slänger man ner det här krispiga brödet med urkärnad hackad gurka. Lite splittade flerfärgade körsbärstomater, rödlök, vitlök. Kasta runt det här med dressingen och så toppar man med basilika och så käkar man på.
Gärna.
Jajamän. Men så får vi avsluta det med något sött, vad tycker jag.
Ja, det måste man ju.
Ja, grilled pineapple sundaes. Och då grillar man ananasskivorna så att de blir något svarta, ungefär 1 minut per sida. Och innan det här så har man förberett dulce de leche. Och det här kan man ju göra själv tokenkelt. Man köper sötad kondenserad mjölk på konserv. Ta bort etiketten. Alltså får du städa kastrullen i 2 veckor. Mm. Och så låter man den här burken då koka i drygt 2 timmar utan lock. Alltså på kastrullen, inte på konservburken. Och ska ha vatten i som hela tiden täcker burken. Efter 2 timmar så öppnar du och så voilà, har du en kolasås som skulle få vem som helst att gå i taket. Och när du har gjort det så kan du återgå till dina andra skivor. För nu lägger du på en skopa vaniljglass, ringlar Dulce de Leche över och så avslutar man med att toppa med lite riven sötad kokos. Det är du. Kan det bli något av de här recepten på söndag, tror du?
Kan det inte bli något av de här recepten på söndag, frågar jag mig.
Yes.
Men tyvärr är det ju inte som så att Sverige är lediga på måndag.
Nej.
Våran Labor Day är ju 1 maj, så den får vi vänta på.
Mm.
Men att få höra de här recepten, alltså, det är poesi. Det är Tranströmerklass i köket. Ja. Men du, vad dricker man till det här då?
En iskall Budweiser.
King of beers.
King of beers.
Hej Felix, du hade en fråga till mig.
Ja, vi får ju ibland frågor om hur det står till inom svensk baseball.
Mm.
Och det passar ju faktiskt bra att ta upp just idag, för det finns en intressant sak att berätta. För idag, alltså när den här podden släpps fredag, så inleds SM-finalen i bäst av 3 matcher mellan Leksand Lumberjacks och Stockholm Monarchs, eller hur?
Ja, jag håller ju på Leksand faktiskt, det ligger närmast Luleå.
Okej, okay, ja, men då för att ha någon slags jämvikt här så håller jag på Stockholm.
Ja. Mm.
Och det är ju så att börja med en match fredag kväll klockan 18 och sen beroende lite på hur det går så är det en eller två matcher under lördagen.
Mm. Så att ja, om du är nära till Dalarna, ta chansen att se riktigt bra baseball.
Ja, den bästa som finns att se i Sverige.
Mm. Ta en road trip till Leksand i helgen helt enkelt.
SM-final i exotisk miljö utlovas. Innan vi stänger ner för den här veckan, följ oss gärna och prata med oss i sociala medier. På Twitter och Instagram heter vi Veckans MLB. Gilla gärna vår sida på Facebook. Där heter vi Sunday Funday.
Och så får ni gärna sätta betyg i iTunes också.
Ja, det vore superbra. För då kan den komma lite högre upp i sökningarna och bli lite lättare att hitta för andra baseballintresserade.
Mm.
Och vad använder vi för hashtag?
Ja du, det är väl Veckans MLB va?
Rätt igen.
Yes.
Och mejla oss gärna frågor, funderingar, applåder, burop, hyllningar, idéer, tips, whatever. Till vilken adress gör man det?
Hello@sundayfunday.se.
Just det, du håller koll på den inkorgen dag som natt.
Dag som natt.
Och du gillar att sitta och knåpa på de där svaren, har jag märkt.
Mm.
Jag brukar få en kopia då och då, ganska sent på nätterna, men det är kul för mig med att läsa det där, vet du.
Ja.
Då återstår bara en sak. Om inte du har något att tillägga, Olof?
Ja, vi kanske ska säga att MLB TV har ju en kanondeal just nu. Ett anniversary deal där man alltså får MLB TV Premium resten av säsongen för $10.
10 bucks? Alltså, vad är det?
Ja, det är ingenting kan jag säga.
Nej, herregud. Gå in och beställ pronto om ni inte redan har MLB TV Premium.
Absolut.
Det är ju nu det börjar ju.
Ja, men visst är det så.
Ja, all right. Gör som vi säger. Och nu har det tyvärr blivit dags att stänga veckans avsnitt. Och det gör vi som vanligt med lite musik då. Vi fick ett tips på Facebook av Eron, eller ja, Eron tror jag att det uttalas. Om vi inte kunde diskutera vilket lag som har ligans bästa segersång.
Ja.
Alltså den här låten som körs igång på arenan om hemmalaget har vunnit den kvällen.
Mm. Och du har ju spelat Cubs som Go Cubs Go tidigare.
Ja, just det. Och det var ju faktiskt Erons egna favorit.
Ja.
Men jag tänkte inte att vi skulle sätta oss rangordna här, det är väldigt svårt. Utan bara helt enkelt ta oss ut på vischan till Kauffman Stadium, Kansas. Där det kan, som vi sa, bli många tuffa matcher här i september ju, i ett, vad vi tror, ett tight wildcard race.
Ja, och förutsatt att Rally Mantis Jr. får leva då i sin första klass stol.
Absolut. Och då kan vi räkna med många vinster också om han får leva. Och då kommer den här låten att ljuda i högtalarna. En låt som faktiskt först spelades in av Little Willie Littlefield. Tror du han var liten eller? Ja. Men på Kauffman Stadium är det faktiskt Beatles-version från Hamburg-åren som spelas efter varje Royals-vinst.
Det är mäktigt alltså.
Mm. Ja, men då tackar vi Eron för idén med segersånger och låter John, Paul, George och Ringo med låten Kansas City ta oss in i helgen.
Chipparella på er.
Ciao.